I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är sponsrade av Northland Elite Performance. Northland Elite Performance är ett Umeå-baserat företag med gedigen utbildning och erfarenhet kring träning för individer. Just nu får du som lyssnar på podden 50% på alla deras tjänster under hela november när ni meddelar att ni lyssnar på Kedja Ut. Vill ni även vara med och tävla om en sjukt snygg keps, då följer ni Northland Elite Performance på Instagram och delar deras senaste inlägg. Kontaktuppgifter hittar ni på northlandeliteperformance.se. Stort tack till Northland Elite Performance. En influensavecka senare så är jag tillbaka med mina vänner Niklas Nyman och Elina Rydberg. Hur mår ni?
Tack, bra.
Bra.
Tack, trött.
Fett trött, sa du det?
Tack, trött, sa du.
Det är okej. Klockan
jag har inte
är...
riktigt återhämtat mig från helgen.
Nej. Jag tänkte att vi kan bränna av det lite i slutet, vad du har gjort i helgen.
För
nu vill jag faktiskt ägna det 135 avsnittet av Kedja Ut till att välkomna en för oss mycket efterlängtad gäst, Robin Berglund.
Hallå.
Det är så dåligt radiomaterial när du står och skrattar, för du är så vacker. Vi skulle bara ha kört YouTube direkt på det här. Hur är läget?
Det är i alla fall. Ja, men det är bara bra, tack. Hur är det själv?
Jag mår bra. Tack. Jag känner mig inte så vacker. Jag har inte gjort
något. Get a room, you two.
Ja, exakt. Tänkte just när han säger att den efterlängtad gäst av oss i podden. Ja, och Tommy i podden. Ska jag säga att det... Jag har
man crush.
Ingenting ont om dig, Robin. Jag gillar dig, men det är nog Tommy som har längtat mest, tror
jag. Jag tror jag har tjatat till med en plats i den här podden också. Så det...
Vi har ju försökt, nice. Vi har ju försökt ställa något ultimatum till dig flera gånger i den här säsongen. Att... När du har vunnit en tävling, då får du vara med i podden. Och så vart du ju aldrig.
Jo då, jag vann ju en.
Ja, men
den
inte
minsta
då.
Tävlingen jag var med på.
Vad var det, KM?
Söderhamn Replacement Open.
Vad hette den?
Söderhamn Replacement Open. Det var istället för Origo-touren. Så gjorde de en egen. För att Origo-touren lades ner.
Just det. Ja. Du ser, jag tänkte att om några veckor ska vi ha ett sånt segment, det här minns ni 2021. För det finns nog lite grann vi behöver påminna oss själva om innan vi lämnar det helt. Men idag ska vi låta det här avsnittet handla om dig, Robin, och Nicke ska få börja med en klassisk faktaruta.
Ja, det ska vi. Hur gammal är du, Robin?
26 år.
Är du bara 26?
Ja.
Driver du med mig?
Nej.
För 95, va?
26!
Ja, fyllde 26 för en månad sedan ungefär.
Grattis!
Man tackar.
Grattis!
Var bor du någonstans?
Sundsvall!
Vad jobbar du med?
Jag jobbar som elevassistent på en skola.
Gött, det har jag också gjort. Det är ett härligt jobb.
Ja, ibland.
Jag trodde du skulle säga, det är ett helvete!
Nej. Eller jo, det var det ibland.
Ja, det är det ibland.
För det mesta så bra.
Ja.
Hur länge har du spelat discgolf?
Ja, alltså egentligen sen 2015. Men jag säger 2016, för det var då jag började ta det seriöst, så att säga. Det var bara lall 2015.
Just det. Vilken var din första disk?
Första som jag köpte var en Rock 3 G-Star Plast.
Vackert.
Första jag kastade tror jag var en basplastbass faktiskt, som jag lånade av en kompis.
Just det. Och då...
Eller en midrange.
Ja, en midrange, ja precis.
Vilken är din favoritdisk?
Jag skulle säga att det är Destroyer. Starplast, såklart. G-Star. Kommer på en nära tvåa, Tommy.
En G-Star Destroyer.
Hundtuggad.
Ja, det är gött. Du, vi ska ta frågan om din favoritbana lite senare i avsnittet.
Ja.
Tänkte vi. Men alltså, du är 26. Jag har svårt att ta in att du bara är 26. Jag tänkte att du var i alla fall något eller två år äldre än Tommy. Inte två år yngre.
Nej, men jag...
Ja, men kan vi bara stanna kan vi bara stanna vid G-Star Plast på riktigt? Kan vi bara vara överens om att det är den värsta plast som någonsin har gjorts?
Ja, den är helt värdelös.
Den är fantastisk.
På vilket sätt?
Alltså,
den är fantastisk.
Jag skulle säga så här, G-Star är en bättre, mer nybörjarversion av Starplasten.
Ja, det ska jag nog kunna vara enig och hålla med om faktiskt.
Mm,
men jag tycker den är mysig.
Ja, alltså kan du inte kasta en Star Destroyer så kan du kanske kasta en G-Star Destroyer, för den är inte alls lika stabil. Eller överstabil. Säg allt stabil, jag vet.
Ja. Det är nog sant. Ja, det var fakta utan. Vi ska som sagt ta din favoritbana lite senare. Och så. Men du Robin, du har en kometkarriär, tycker Tommy.
Nej, men anledningen till att jag har skrivit kometkarriär, det är ju faktiskt så här, du har ju senaste två åren framförallt så har du gått från klarhet till klarhet. Din rating har skjutit i luften, sen återigen rating är vi ju lite, ser väl ner lite på, men ibland så måste vi faktiskt ta det i bökning också, för det är någonstans över tid i alla fall ett helt okej värdemätare. En helt okej värdemätare, tycker jag. Och det är väl där någonstans jag tänker att vi ska sätta ner foten och bara först och främst få reda på vart det började allting. Men vad var det som gjorde att du liksom höll dig kvar, började tävla, och vad är hemligheten bakom att det faktiskt har gått så pass bra som det har gjort?
Oj, ja, vart ska vi börja? Nej, men det började väl med att jag har alltid haft en tävlingsinstinkt från att jag spelade fotboll. Jag har ju alltid älskat att tävla i vad jag än gör. Alltså det spelar ju ingen roll om jag kör SingStar på tvn eller om jag spelar Fia med knuff. Jag vill alltid vinna. Och när jag började med discgolf så hade jag slutat med fotbollen av, ja, främst att jag var lat. Men jag hade även många skador. Jag stukade fötterna hela tiden när jag spelade, så det var ingen idé att fortsätta ändå. Och då var det en kompis som introducerade mig till discgolfen. Spelade lite halvseriös här en säsong, och sen så såg jag att det var en tävling i Sundsvall. Ja, fan, man kan tävla i det här riktigt också. Ja, men jag testade. Så körde jag motion i Sundsvall på Norrlandstouren 2016. Jag var inte medlem i PDGA då. Och så spelade jag ju bra. Jag gick runt med en stickad tröja och en axelväska utan paraply och det spöregna hela dagen. Så det talar väl mycket för hur erfaren jag var då.
Bra kombo ändå.
Ja, precis. Jag var så blytung, den här stickade tröjan, under andra rundan.
Men alltså, jag tänker att du måste ju ha fått ganska bra så här liksom rotationssvung där efter ett tag.
Ja, tyngden, vet du, drog med armen, tror jag.
Bra momentum.
Ja, ja, och då kastade jag ju bara forehand. Jag var ju endast forehand i säkert två och ett halvt år.
Mycket fint.
Ja, det är vackert.
Gillar vi.
Vad fan, det är töntigt att börja med backhand.
Exakt.
Nej, men också... Så lyckades jag gå PB och så gick jag och vann motion på den tävlingen. Och då fick man ju lite blodad tand, som man säger. Sen åkte jag ner till Stockholm på vad heter det? Mälartoren. Senare det året. Och så vart jag helt nedkörd. Jag tror jag kom näst sist på den tävlingen istället. Så var man ju nere på jorden igen.
Vilken tävling var det?
Ja, jag vet inte.
Ja, vilken bana?
Järva. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var för slinga. Alltså vilken slinga vi körde och vilken placering. Det är skitsamma. Men det var inte så lätt.
Det var inte riktigt lika
Nej,
bra.
Nej, det var inte lika lätt att komma dit och kasta bara forehand heller. Ska, kan ju faktiskt medge. Det finns en hel del hål där som man skulle behöva ha en bra backhand på. Ja, sen så hade jag väl ganska dåligt 2017. Och 2018 skulle jag säga var ganska medioker. Även om jag slutade på ja, över 900 i rating. Men det var väl 2018 som jag ändå kände att jag kunde bli bra. Jag ska ju inte säga att jag är bra nu, men jag är bra mycket bättre. Och sen 2019 då tog jag min första open vinst uppe i Skellefteå. Åkte upp klockan 10, kom upp klockan 10 dagen innan tävlingen började, spelade blint på tävlingen. Nej, jag kom tvåa där. Ja, just det. Gud, jag tappade bort mig helt igen. Nej, jag tog min första open vinst tidigare den säsongen i Sundsvall. Och då gick jag också PB, jag gick minus 11 andra runda tror jag. Slutade på minus 18 totalt och slog Gylle där, så då var man ju lite stolt första gången man slog han. Gamgubben. Ja.
Det är som en milstolpe.
Nej, men sen. Ja, men precis. Jo, men det är lite så faktiskt. Det var ju alltid, målet från första början att ja, men jag ska ju vinna en Open-tävling. Så jag började tävla i Open. Men jag var fortfarande väldigt ojämn. Och främst i puttarna. Alltså jag hade ju världens hårdaste putt. Så jag puttade ju 20 meter förbi korgen om jag missade korgen. Liksom. Så jag kunde ju torska mycket på det. Så under 20 vintern mellan 19-20 där, då jobbade jag. Alltså tog jag i gympasalen på jobbet. Och efter jobbet typ, ja, flera dagar i veckan. Och tränade på putta. Och då hittade jag där någonting där. Som gjorde att jag varit mycket jämnare i spelet. Förut kunde jag liksom gå en minus 10 runda. Och så gick jag en plus 8 nästa runda. Då fick jag ju ner den där. Fick jag ner snittet.
Och så, var det mer konkret som du kände när du stod där i gympahallen som kände att du gjorde en förändring för ditt spel?
Men det var mest det där att hitta att jag gjorde samma sak hela tiden. Att jag inte ändrade från putt till putt, för så det är väldigt lätt att det blir så. Det är otroligt lätt.
Du hittade din repetitiva.
Ja, men precis. Och sen spelade det ingen roll om jag bättre ändrade att jag stod på något annorlunda sätt eller så, utan jag hittade ändå, ja, och framförallt så började jag putta mycket lösare. Jag gick inte all in för att kasta förbi korgen varje gång, utan det var mer att försöka hitta det här, en hård putt men som inte går 20 meter långt, utan ska jag ha en comeback så har jag den på typ 5-7 meter ungefär. Ja, och ska man med säga, alltså, jag har ju bara fortsatt på det spåret under 2021. Jag kan väl, det är väl en hel del saker jag är missnöjd med, men sen så är det ju det mest, alltså jag kan ju inte vara missnöjd överlag med hur det har gått. Jag tycker att jag har förbättrat mitt spel överlag totalt.
Det jag fascineras främst över är väl att egentligen det som hände under 2020, på vårkanten där framåt mot hösten 2020, och som du faktiskt har bibehållit nu under 2021 också, att du hoppade väl upp 940 lite drygt till 975 på drygt 1,5 år, som du ändå har lyckats hålla den höga nivån. Jag upplever själv att jag är på väg mot den punkten där man kommer till en platå. Jag upplever att den inom ratingen kanske det är någonstans där 940-950 tills man kommer upp mot 970-980 där någonstans, att där är en, där måste liksom nästa steg tas. Kände du så också, eller var det liksom, kom det bara av sig själv, eller vad var det du gjorde för att det skulle lossna för dig?
Ja, alltså mycket av det som sätter stopp egentligen, det är ju mentalt. Alltså jag har ändrat min mentalitet, så varje gång jag kastar och så ligger jag kanske, ja men säg innanför 20 meter, så intalar jag mig alltid att, ja men fan, du har en putt. Du har alltid en putt. Och med den inställningen också så kommer man upp till puttar och, ja men, kan ju vara ett kast också som man känner att, ja men fan, därifrån har jag ändå någonting. Kommer man upp med den mentaliteten så blir det alltid mycket lättare. För då har du redan ställt in det på att sättan går upp med inställningen att, åh gud, vilken jobbig putt. Ja, men då har du redan ställt in det på att missa putten.
Mm.
Det är lite det också. Sedan så har jag självklart blivit bättre i kastningen. Jag skulle säga att jag har en, alltså i dagsläget har jag nog en bättre backhand än en forehand, och det trodde jag aldrig att jag skulle få. Så där har jag också utvecklat ganska mycket. Inte, alltså kanske inte mest längden, utan att jag kan, jag är nog bäst när jag tar i, men, och på att sikta och sådär, men då kan jag diska ner istället. Så alltså, siktet har ju blivit mycket bättre också. Det
jag upplever som din styrka, bara liksom från att se det utifrån, jämfört med många andra spelare, att träffsäkerheten från 100 meter och uppåt är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Medan många andra kanske är väldigt säkra upp till 100 meter och sen börjar man sprida.
Mm.
Tycker du att jag har fel där eller är det någon typ av känsla som du har själv också?
Nej, jag håller med. Jag skulle nog säga att jag är mer träffsäker över 100 meter än vad jag är innan 100 meter.
Mm.
Så det är ju någonting jag vet att jag måste jobba på. Till exempel mina inspel. Backhand-inspel är jag helt värdelös på, om jag får säga det själv. Nej, jag är inte helt värdelös på det, men känslan är så.
Det är liksom där du känner själv är din svaghet, om man säger.
Ja, det skulle jag säga, min akilleshäl. Jag väljer ju nästan alltid få en på approach om jag har det valet. Liksom. För att jag känner mig mycket säkrare. Men jag vill ju ändå ha den här backhand i spelet.
Är det liksom för att du känner att du underkommittar?
Ja, både och faktiskt. Alltså, eller det är antingen att jag kastar alldeles på tok för kort, eller så tar jag i alldeles för mycket. Jag har inte hittat det här mellanläget, så att säga.
Precis.
Men det är fan bara nöta, det är inget mer än så.
Nej.
Egentligen.
Någon gång sitter det.
Ja, precis. Så småningom.
Mm.
Jag känner igen det där till 100%. Jag är på samma ställe själv i mitt spel, känner jag.
Mm.
Just de inspelen, speciellt backhand, är väl, de är jobbiga många gånger.
Ja, otroligt jobbiga. Men jag får väl ta lite lektioner av Anton. Han är en av Sveriges bästa approachkastare, skulle jag säga, backhandmässigt faktiskt. Hans shieldkast är ju väldigt, väldigt fina.
Känner du att det är många kast som du skulle kunna sänka dina snitt med? Bara att bli bättre på approachkasten?
Ja, det skulle jag säga. Vissa runder skulle jag säkert kunna sänka med 3-4 kast bara på approach.
Mm.
Istället för ett par så kanske jag tar en birdie, eller istället för att jag tar en bogey så tar jag ett par. Liksom.
Ja, det är ju de gångerna man kan sänka från bogey till par.
Ja.
Som jag tror är liksom de tillfällen när man verkligen kommer börja se skillnaden.
Mm. Ja, precis. Man märker ju direkt om man bara får bort bogisarna på en runda, så alltså, vilken bra score man får bara rakt av.
Precis. Jag menar, birdies är ju uppenbarligen kapabel att göra. Men det som straffar dig blir ju då liksom ett missat inspel som blir en bogey istället.
Mm.
Och så
får
man liksom offra birdien istället för att bara nöja sig med paret.
Ja, precis. Ja, men lite så här.
Mm.
Ja.
Du nämnde Anton lite snabbt där.
Mm.
Är det någonting som du har jobbat med tidigare och liksom söka inspiration och söka hjälp hos spelare som du själv upplever är bättre på vissa delar i spelet än vad du själv är?
Ja, alltså jag kan ju kolla på vissa spelare och tänka liksom, ja, men han är ju duktig. Vad är det den personen gör? Och mycket förut har det ju varit, alltså, för att hitta kraft som är mest, alltså kraften i kasten, men nej, men jag har ju kollat på Anton, alltså bara kolla på hans putterkast liksom. Det är ju, de är helt fantastiska. Där kan man ju kolla på en annan som jag tycker faktiskt är ganska duktig på putterkast. Jag tycker Hagman kastade en hel del putter på SM. Jag gick ju med första rundan. Mm. Och han är också väldigt duktig på det. Och bara kolla på vad de gör för någonting. Vad gör de rätt? Vad gör jag fel?
Mm.
Men sen så kan det ju vara skitsvårt. För vi har ju alla olika teknik. Alltså, jag kastar ju på ett sätt och du, Tommy, kastar på ett sätt och Lina kastar på ett sätt. Och Nick, alltså, man kan inte bara kopiera rakt av.
Nej, men precis.
Jag skulle säga så här. Och det är väl så med många kast, men just inspelarna så handlar det ju inte om att du inte har längden.
Nej.
Utan det handlar ju mer bara att våga tro på det.
Mm.
Egentligen. Och nöta. Och jag tycker, om man tittar på drivingen och inspel, alltså approachkast och puttning, det är egentligen de tre kasterna som man bör bemästra på väldigt bra nivå för att bli en bra spelare, så tycker jag att approach är ju det roligaste att träna också. Alla dagar i veckan. Alltså stå och nöta puttning, absolut.
Men det är kul en kvart.
Men, ja, precis. Ungefär. Det är kul en kvart och det är svårt att hålla fokus så mycket mer än en kvart också. Vilket i och för sig kanske är bra, så det tar ju ut varandra lite grann så.
Ja.
Och drivingen så, dels kan det tära en del på kroppen. Men sen även att det är så svårt att nöta och träna timing och få till hela den biten.
Mm.
Så att sett till de tre så tycker jag, eller det är högst såklart personligt också, men jag tycker att det är roligt att träna, för det handlar så otroligt mycket om känsla också.
Ja. Ja, jag kan säga att jag är otroligt dålig på att träna på det. Det är ju, alltså det är ju obviously därför jag ser det som min svaga del också. Jag har så svårt att ställa mig på ett fält och bara kasta kort. Jag tror jag har någonting, jag är lite dampig av mig på det sättet, tror jag.
Du ska inte stå på ett fält och träna inspel.
Nej, jag ska inte det. Men
precis, du ska ju bara gå rätt ut i skogen. Alltså, ja, inte ens på banan, utan bara rätt ut i skogen.
Mm.
Och ta med dig typ ett snöre eller någonting, markera ett av träden och liksom gå runt och bara kasta till det trädet.
Eljusspår kan vara bra också.
Ja, gå faktiskt.
Efter med en putter och tänka att man ska kasta 40 meter fram.
Ja.
Och ligga
att den ska
på,
liksom landa mjukt. Mm. För på eljusspåren så brukar de ofta kunna liksom glida runt eller skippa eller vad så här.
Ja. Så det är ett tips.
Ja. Mm. Ja, men det ska jag ta med mig.
Får man motion på köpet också?
Ja, precis.
Som att man inte får det annars. När man spelar discgolf.
Nej.
Ja, jag tänker att vi ska hoppa lite grann vidare framåt och se liksom hur ser nästa steg i din karriär ut, Robin? Vad ligger fokus på?
Ja, alltså fokus ligger ju främst på att komma ut på nationella touren. Det är ju mitt främsta fokus just nu. Jag spelade lite på nationella touren 2019. 2020 blev det ju inget, men i år har jag riktigt inte haft möjlighet, främst för att det har varit så pass långt borta.
Mm.
Och då har jag lagt mer fokus på att åka på SM istället. För det är inte, så billigt om man bor här uppe och ska åka ner till Falköping liksom, och sen till Lund och Mora hade jag väl
inte försökt. Kan inte du och jag tora ihop nästa år då?
Ja, varför inte? Ta med oss Isak också, för han är sugen på.
Jajamän. Isak får alltid följa med.
Ja. Nej, men det är väl där. Jag ville ju jättegärna vara med på någon European Pro Tour också. Eller Euro Tour. Någon av dem. Det var väl någon som skulle vara på Järva. Det var väl European Pro Tour.
Ja.
Ja.
Mm. Så nej, men det hade varit kul att kunna få komma med där.
I juni.
Ja, få spela mot Europas bästa spelare.
Mm.
Så länge de inte har åkt över till andra sidan pölen, så att säga.
Jag tror de planerar in det ganska gott i så fall.
Ja, det tror jag.
Med tanke på att det är European Open sen också.
Ja.
dock i slutet på juli, så det beror väl på, men redan slutet till midsommar där så kanske det är lite hemvändare veckor där.
Så kan det vara. Nej, men det, ungefär så ser planen ut, och så självklart SM då. Sen så är det
något
ju
annat SM?
Ja, lag-SM är ju alltid agendan. Det gick ju som det gick i år, men det är en annan femma. Det är tur att damerna höll upp fanan i alla fall.
Ja, de jävlarna. Nej, förlåt. Alltså, de var så jäkla duktiga. Det var helt sjukt.
Ja, jag är ju helt fascinerad av Julia. Ja. Alltså, vilken fantastisk tjej alltså. Riktigt duktig. Alltså.
Verkligen. Mycket potential.
Ja, men otroligt mycket.
Ålder.
På tal om Sundsvalls damer så var jag inne och kollade lite statistik på Xing just. Och jag tycker de är ganska trevliga att kolla igenom det här. Så jag kollade Region Norra Discgolftouren. Och där hittade vi ingen mindre än Caroline Flyborg på tredje plats på Inside Circle Putts.
Oh.
Mm. I hela touren?
I hela touren.
Snyggt!
Det är
grymt. Det är två stycken som är lite bättre före henne. Det är jag på första plats och så är det Nicke på andra plats.
Oh, damn! Va?
Fick vi det sagt också då?
Achu-chu!
Ja, jag tror jag bara förde statistik om du var i Skellefteå.
Ja, men alltså, klipper vi bort,
inte
Nicke,
för att de här siffrorna, de är sann.
Ja, jag tror det bara var de två som förde statistiken.
Eller hur? Faktiskt.
Det kan mycket väl vara så. Ja.
Och Karro då?
Ja, mycket bra.
Ja. Jag gick med Karro på Wasteland. Gick jag med henne och Nathalie, och då var det för statistik, vet jag.
Mm. Nej, men jag vet att Karro har tränat otroligt mycket puttar också. Det verkar ju visa sig. Det är kul.
Mm.
Ja, det är roligt. Jag tycker att kan de som spelar alltså mer bli bättre på att fylla i statistiken, så är det dels schysst mot de som bygger banorna framförallt, för att kunna se liksom, okej, vart behöver vi tweaka någonstans. Det är schysst mot TD för att eventuellt kanske göra någon enstaka tweak på just den banan när tävlingarna eller när touren kommer dit. Men även för att faktiskt få se lite statistik. Jag är statistiknörd, jag tycker att det är skitkul att sitta och kolla liksom, vart brister i mitt spel, vart är jag bra någonstans, hur kan jag komplettera upp och så vidare. Jag tycker att det är skitviktigt.
Och det, alltså det är ju så många som är rädd för statistik. Jag förstår inte, alltså, jo, jag kan förstå, för jag var lite så innan också. Jag orkade liksom inte hålla på. Sen på SM så förde vi statistik varenda runda. Alltså alla vill ju ha statistik där. Och då märkte jag det, att ja, men fan, det är ju, och Xing har ju världens lättaste system för statistiken, tycker jag. Alltså det är ju klockrent. Det är inget, Judisk har väl det absolut bästa, men
den är bäst om du vill ha mycket statistik.
Ja, men precis.
Alltså så som för mig själv så tycker jag att Xing är bättre för att det är mycket lättare statistik. Alltså det är den nödvändiga.
Jag skulle säga på att på en tävling så är det ju alltså det ultimata av Xing. Om du går själv på en träningsrunda så kan det vara jättekul att knappa där, om jag vart landar jag på första kastet, andra kastet och sådär.
Ja, men precis, hur mycket off fairway hamnar jag, men det är ju mer träning.
Ja, att göra det sånt på en liksom tävling skulle ju vara nej, det hade bara varit jobbigt.
Sen tror jag man får gå någonstans, försöka vara ärlig med sig själv också, men vart går gränsen för vart jag kommer faktiskt att gå igenom min statistik, vart kommer jag ta hänsyn till vilka delar. Jag kommer ju inte egentligen bry mig om jag ligger 20 eller 30 eller 40 meter kort på ett inspel när jag spelar en träningsrunda på I20. Nej, jag behöver veta om jag ligger på fairway eller om jag har haft en putt som är innanför eller utom cirkeln.
Ja. Jo, men lite så är det också. Men ja. Nej, men därefter SM då förde jag statistiken på de tävlingarna vi hade kvar. Jag tror det var Fagervik och Skellefteå som var kvar. Så då förde jag. För ingen annan ville ha det. Så då körde jag på mig själv i alla fall.
Ja,
då blir man oftast den som får föra statistiken också.
Vad sa du?
Ja.
Man blir oftast den som får föra scorekortet sen också. Men det har inte jag något problem i alla fall. Nej. Jag tycker att det är kul.
Nej, men alltså till alla de som bara, nej men jag vet inte hur man gör. Nej men du trycker på en prick.
Ja,
du, jag hatar det där. Om du hittar trean, då hittar du inside. Ja. Det är liksom, de är precis
som du. Jag hatar det där, om jag har inte gjort det förut. Nej, men du trycker på siffror.
Perfekt, då ska jag lära dig.
Ja,
lyssna vad jag säger och tryck på det.
Ja.
Ja.
Tvåa på mig, fyra på resten.
Så där hör ni där ute. Om det är någon som är osäker på statistik och så vidare i Xing, så är det bara att ni hojtar till på någon av oss. Så ska vi gladeligen gå igenom hur man fyller i statistiken.
Och är ni extra snälla så kan jag till och med visa er hur man delar sitt scorekort från en tävling.
Ska du få visa mig sen? Nej,
det,
jag tror jag kan.
Det är också ytterligare en riktigt snygg grej som Xing har lyckats med nu. För den grafiken är så jäkla snygg alltså.
Mm. Ja. Ja,
magiskt. Men sidospår.
Det är vi rätt bra på.
Ja, men det är vi bra på, men det är roligt.
Det är kul.
Vi var inne lite grann på att du vill spela lite NTS och även SM.
Mm.
Och det för oss väl egentligen in på tävlingsplaneringen generellt. Är det där du kommer fokusera, eller kommer du även att trycka in lite lokala tävlingar också?
Ja, självklart. Jag kommer inte, så länge Ki håller i RNDGT nästa år också, så kommer jag spela där då. Sen får vi se vilka jag spelar. Jag undviker nog Husum nästa år, för jag menar så, det är alltid någon jäkel som ska hålla på och gå minus 10 i intermediate på den där jävla banan. Ja, men alltså,
yep.
Ja, nej, jag,
alltså, då delar du ut dina ratingpoäng.
Ja, men ungefär. Nej, men alltså, och så sen så är det ju, den är ju rolig, men det är ju en sån bana som vem som helst kan gå bra på, och det, nej, jag vet inte, jag tycker att det blir lite tråkigt. Men det är bara jag kanske, jag vet inte.
Nej, men så är det väl i Wasteland också, kan jag tycka.
Ja, Wasteland har jag inte varit i, så, men jag har hört att den, och sett på scores på, därifrån, att det är ungefär likadant. Jag menar, kan stabila par-monkey gå minus 10 där, så shout out till monkey, världens bästa människa.
Älskar så, monkey.
Ja.
Ja, nej, men det är lite grann i det du säger också. Det gäller faktiskt att pricka in sin formtopp, beroende på vilken bana man ska spela och vilka som ska spela där också.
Ja.
Jag hade en riktigt lyckad tävling i Husum, för jag fick första varvet spela med Simon Norrbom, och han spelar ju oftast bra.
Ja.
Och kunde jag ta rygg på honom, så visste jag att den här ratingen kommer ju inte vara dålig för mig i så fall.
Nej.
Och det, sagt och gjort, det blev bra till slut för mig.
Ja.
Han var inte lika nöjd, men så är det.
Nej. Han var väl väldigt missnöjd med sin andra runda, men det...
Ja, men han hade det tufft då, men så är det väl ibland.
Ja, ja,
det gäller ju faktiskt att hålla upp två bra runder på de tävlingarna.
Precis.
Och jag kan också känna lite stress över det, just de... Nu spelar jag inte jättemycket tävlingar som är 3 och 4 runder, men jag hade gärna velat haft en runda till på många tävlingar.
Mm.
Jag hade gärna sett att Region Norra tog ett steg ytterligare och faktiskt blev 2 dagars event med tre runder.
Jo, det kan jag känna jag också, för jag har, alltså, det har varit en grej genom hela min säsong att mina första runder har inte varit bra. Jag har tappat.
Hur ska du komma till bukt med det då?
Ja, jag gjorde ju lite det i Skellefteå, tyckte jag. Alltså, då gick jag ändå en acceptabel första runda, ska jag väl säga.
Mm-hmm. Alltså, då gick andra runda något helskott.
Nej, den gjorde ju faktiskt inte det, som tur var. Jag hade väl några små misstag, men alltså, det är ju också en sån här mental grej. Alltså, i början så var det ju ingenting som jag tänkte på. Men sen så var det ju så, ju mer säsongen gick, så började jag tänka efter, vad fan, jag har ju spelat skit första runderna. Och så har jag fått rädda upp det andra runderna. Jag har kunnat lägga liksom på 10:e plats och fått kämpa mig upp till en 4:e plats på andra runderna. Alltså, ungefär. Så... Nej, jag känner igen mig där, att jag kanske är lite segstartad. Jag behöver en pizza i magen för att komma igång liksom.
Ouch.
Bara köpa till Frulle dagen innan. Vet du, så.
Ja, jag tror det.
Det löser sig.
Nej, men det var ju lite samma på SM. Alltså, jag spelade ju en riktigt röt den första runda. Och så sen så andra runda, så gick jag gick plus 6 första. Jag tror jag gick minus 3 eller 4 andra, och det var ju ändå en bra runda. Det varvet liksom.
Mm.
Och så sen så spelade jag väl hyfsat resten. Jag är väl mest stolt över min plus 4 när det spöregnade.
På på Alviken eller Jenny?
Ja, Alviken.
Mm.
Jag menar, det var ju vissa som är alltså 30 rating poäng över mig som spelade plus 14 liksom. Det kan man inte vara missnöjd med en plus 4 den, och så mycket som det regnade och stormade den under det då.
Ja, nej.
Ja, nej, men på tal om sidespår liksom.
Exakt.
Du slutade till slut på en 38:e plats.
Ja.
Och det är inte fy skam ändå alltså.
Nej, men det var ju under målet som jag hade, skulle jag säga.
Klarade du katten?
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Ja, det var ju delmål ett i och för sig, men sen så var det ju att jag skulle placera mig bättre än vad jag låg ratad, ska man säga. Och jag tror jag låg ratad på en 33:e plats eller något sådär. Mm. Jag tror jag var ett kast ifrån det, så det är inte helt åt fanders.
Stämmer. Sen ska vi kanske lägga in de värderingarna också. Du slår Dennis Andersson som har varit bra på många tävlingar i år. Och även Marcus Källström som är en ikon utan dess like i svensk discgolf. Och,
ja, han fick jag gå med också. Det var kul.
Ja, du slår Anton Lind.
Ja, så är det ju. Alltså, man måste ju se det positivt också. Det var ju mitt första SM. Alltså, första hålet på hela tävlingen så treputtade jag och fick en dubbelbogey. För jag stod och skakade på putten. Alltså, jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv.
Var det nervositet?
Ja, jag sa ju. ja, men alltså, jag hade väl en 6 meters putt för par. Och jag puttade under korgen.
Läckert.
Mm. Nej, men det var kul.
Då känner man sig stark.
Yes, jag kände det. Att, ja, det kan ju inte bli sämre i alla fall.
Då skulle du ha gått med Raffe. Kom igen nu, Robin, behövt Raffe.
Nej, jag har inte gjort det, tror jag.
Nej, du... Åh, du har missat något.
Det är Nickes nya favorit. Sen bara SM.
Underbar människa. Ja. Men gosigt, Robin, det känns ändå som att du har något stort på gång. Eller stort, men du har i alla fall något väldigt spännande och bra på gång.
Ja, men det tycker jag. Det känns ändå spännande för framtiden. Mm. Det gäller ju bara att fortsätta jobba. Jag har ju få i sig en riktig bättre försäsong nu också, så kan det bli bra.
Ja, precis. Just det. Jag har ett litet ämne jag tänkte vi skulle peta i. Du skulle få vara med och diskutera också lite grann kring, Robin.
Mm.
Vi har pratat om PDGA väldigt många gånger i den här podden, av naturliga skäl. Ja. Men...
Nej, vad är det? Jag har aldrig hört.
Ska vi ta en recap på det?
Nej, jag tror vi skippar det. Det blir ganska långt.
Ja. Skämt åsida.
Nej. Men nu så inför 2022 så har ju PDGA varit att inte fortsätta samarbeta på samma sätt med Judisk som man har gjort under 3 säsonger nu. Och att du som PDGA-medlem får inte Judisk Pro längre, utan nu får du köpa det separat själv.
Mm.
Vi får väl se vad det innebär. Och så jag själv har mer eller mindre helt och hållet övergett Judisk. Mm. Använder bara King nu. Vilket i och för sig kanske inte är så jättekonstigt. Men jag har varit att gå den vägen. Men PDGA är ju på jakt nu efter att anställa mjukvarufolk. Och med tanke på att man har på något sätt gjort slut med Judisk, så kan man väl tänka sig också att de kanske håller på att utveckla sin egen app som de har. De har ju faktiskt en scoring-app integrerad i deras scoring-system som är komplett värdelös.
Ja. Jag får handla ut om TDs typ.
Man kan inte ens lägga in OB på den.
Den är knappt bra där. Faktiskt. Så. Men i alla fall så tänkte jag så här. Är det här vi tänker oss att våra medlemsavgifter ska gå till? Att PDGA ska utveckla en app? Vad kommer det innebära över tid? Kommer det innebära att de kanske tänker sig att PDGA sanktionerade tävlingar ska våran app användas till exempel. Är det de tänker sig? Jag tycker personligen att PDGA har tappat kompassen, har snurrat om lite grann för dem. Tycker att de har tappat fokuset på att vara ett spelarförbund till att mer bli någonting annat. Och sådär. Och deras tävlingar har vi redan pratat om ganska många gånger i den podden. Och ja, de har väl inte imponerat, om man säger så.
Nej.
Och med, i och med att Ching blev den första appen som är godkänd av PDGA att använda utan pappersskårkort till exempel. Vilket är hysteriskt roligt att se från USA när de sitter ihop krypna under sina paraplyer och försöker fylla i pappersskårkort. Tänker de om vi hade haft pappersskårkort på SM i år i Västervik?
Skjut med det, jag hade gått därifrån tror jag.
Jag skrivit anteckningar i telefonen i alla fall.
Ja, precis. Man hade valt att använda anteckningar i telefonen för att fylla i det där. Men vad tänker ni kring det här med att med PDGA och hela den här biten? Så.
Ja. Alltså är det så att de ska utveckla en egen app som senare kommer? Alltså jag förstår inte liksom vad de har med saken att göra. Varför ska de? Det är som att de försöker fixa någon typ av monopol på det.
Exakt. Jag är lite inne på samma spår som dig där, Robin. Ja. Att det är så här, ja men nu ska vi ta över allt det här. Det är bara vi liksom. Mm. I och med att de inte delar med sig av information också. På hur man kan göra med att få upp liksom filer och sånt där. Det här blir ju lite typ snillen spekulerar.
Ja.
Jag sitter inte på någon information.
Nej, men det här är ju en frågeställning som jag tycker att den är väldigt intressant, eftersom att jag är involverad i Ching också nu, så att det är klart att jag sitter här och jävar mig lite.
Mm.
Om man säger så. Men när jag ska inte, det här är ett citat som finns. Jag ska inte säga av vem. Jag ska inte läsa upp det ordagrant heller, för då kommer ju PDGA och USA gå in i DEFCON 7 och jaga ner mig tills jag förmodligen ligger i en trång etta med jordvärme kanske till slut.
Ta det på svenska så är det lugnt.
Men i alla fall det som är sagt är att Ching har fattat det här med digital scorekeeping. Och att de är ju den enda officiella, ja, vad ska man säga, scoring-appen som är godkänd av PDGA. Slutcitat.
Fact.
Det här kommer av då en som är, har varit involverad i PDGA på rätt hög nivå, som nu har valt att dra tillbaka detta.
Citatet. Dra tillbaka citatet?
Ja.
Under mordhot.
Ja, det vet jag inte om det är under mordhot. Men i alla fall dra tillbaka det och tycker inte att det är någonting som ska få synas tillsammans med Ching längre, kan man säga.
Mm-hmm.
Och jag tycker det sänder rätt risiga signaler, faktiskt. Inte för att jag är förvånad att det händer att USA på så vis... att det händer såna grejer i USA, det är jag inte det minsta förvånad över. Men just sättet så... Det är inte så snyggt.
Nej, alltså jag har ju alltid varit i det mindsetet och kommer vara det tills jag ser någonting annat. Men alltså USA är ju verkligen där, ja men vi ska vara störst, bäst och vackrast. Vi ska ha det här, det här, det här. Och vi vill inte dela med oss till någon annan.
Nej,
så
precis.
Ser jag USA. Och PDGA nu, alltså speciellt efter det senaste året. Alltså... Det verkar vara styrt av ett gäng pappskallar. Alltså de verkar ju inte ha någon självinsikt överhuvudtaget. Och ja, jag tror det är ett stort steg tillbaka. Så jag tror det känns som att det kommer slå tillbaka på dem. För det är så många, i alla fall på proffstoren, alltså som har getts in i judisk nu och använt det hur länge som helst. PDGAs egna app, om de ska börja användas av den på något vänster eller utveckla den på något sätt. Alltså den är ju helt värdelös som den är just nu. Då måste det ju ske någonting helt magiskt med den för att den ska vara användbar.
Precis.
Det känns som ett desperat move av dem att göra faktiskt, för att någonstans så måste de göra någonting. Precis som Robin inne på, efter den säsongen som har varit så har det inte varit mycket positivt från spelarhåll mot en spelarorganisation, vilket det inte alls går hand i hand. Man brukar snacka bra, all PR är bra PR. Not so much i det här läget, kan jag tycka. Och jag tror att då försöker man någonstans som en hitta lösa trådar och binda ihop dem, och då har man valt det här sättet delvis, de kanske sitter på mer, jag vet inte, genom att säga okej, men jag har haft gratis juridisk pro i samband med PDG-medlemskap, vi tar bort det nu, nu är liksom det slut, och så bakom någorlunda låsta dörrar börja jobba fram någonting eget kanske. Frågan är bara, ja, men hur lång tid kommer det att ta innan de kommer med någonting som de faktiskt kan presentera? Och ser man det från det andra perspektivet, från, ja, men från spelare och PDGA-medlemmar, så känner väl jag har ju bara betalat in min avgift till PDGA för att jag ska få en rating.
Ja, du betalar för att få en rating och ett nummer.
Ja, och jag tror att så. Skulle man på något sätt kunna ta bort det, då skulle PDGA rasa ihop och falla samman totalt. Problematiken ligger att vi kan inte ta bort det i dagsläget, som jag ser, eftersom att det är någonstans där PDGA-poängen och till viss del en rating som också kan göra att du blir inbjuden till VM, eller poängen i alla fall. Och ratingen används ju i någon mån som tiers för att kunna anmäla dig till tävlingar. Så det steget skulle ju vara, då måste ju PDGA i så fall släppa Worlds.
Ja, men alltså det här är ju rent krasst, PDGA har ju inget som helst problem att upprätthålla och fortsätta vara det de var tänkt att vara från första början.
Nej, alltså de har ju, det är ju det att de har ju tappat sin, vad man säger, alltså sin riktlinje kan man väl säga. Alltså de har ju tappat sin identitet, vad det jag sökte.
Ja, det är ju ett väldigt en väldigt bra beskrivning på vad som har, på vad som har hänt och händer igen. Det har ju varit väldigt turbulent kring dem i år, och någonstans får man väl kanske tycka att startskottet och som har liksom eldat på den här debatten extra mycket, det var ju när Brody Smith gick in och köpte eller betalade för en vettig driving range på en tävling. Det var väl liksom där någonstans allting började, och sen efter det så har jag, tycker jag, att allting som PDGA har gjort har ju varit panik och stressåtgärder på något sätt. Så att, men jag tycker att jag har inga som helst problem att betala mitt PDGA-medlemskap om de fortsätter att vara en spelarorganisation som sätter spelarna främst och liksom sikta in sig på det de var ämnade att vara från allra första början, att ge sig in och börja konkurrera med aktörer på en öppen marknad och på något sätt skaffa sig ett monopol som de gör. Jag vet inte om jag tycker att det är det jag ser att mina medlemspengar ska gå till.
Jag tror jag var inne på det förut när jag pratade också. Alltså går det för långt, då kommer det ju till slut bli så att vi har flera förbund att välja mellan.
Exakt. Då
kommer vi bli en spegelbild av vad kraftsporten och fitnessvärlden är idag. Och det, jag vet inte om jag vill dit. Jag tror inte det.
Nej, jag tror inte det heller.
Kan PDGA någonstans vara eller ta ett krafttag och någonstans sätta sig ner, okej, men vad vill vi vara? Vill vi vara PDGA som PDGA är skapt för? Eller vill vi vara en ny aktör på en öppen marknad?
Mm. Nej, jag vet inte.
Det är ingen som kommer välja PDGA. Nej. I så fall. Om de skulle liksom släppa det som tillhör spelarna och så får spelarna skapa, eller ha, och så får det komma ett nytt förbund för spelare.
Mm. Nej, jag håller med. Jag tycker att det osar, det luktar illa, och när man ser vad de har gått ut och sökt för folk också. Det här är som sagt var högst spekulativt, men ändå med någon sorts vad ska man säga? Det finns någon sorts anledning till de här spekulationerna också. Så.
Ja, de grundas ju alltid i någonting.
Och så. Så att jag tycker att det är, det luktar lite illa om PDGA just nu. Måste jag få säga.
Precis, det fortsätter stinka.
Exakt.
Precis.
Men vad tror vi händer om, ja, men säg inom ett spann på 2 år. Vad tror ni händer? Om ni får spekulera fritt.
Jag tror de kommer att ha tappat lite fokus, men jag vet inte ifall något så här jättestort kommer att ha hänt. Liksom.
Nej, inte samma där också. Jag tror lite så jag går.
Jag tror att det kan, ja, jag tror kanske inte att det har hänt så mycket. De kan ha tappat någon, de kan ha tappat Worlds kanske.
Så jag tror kortsiktigt så kommer det inte hända så mycket, alltså inom spann av 2 år. Men säger vi 10 år, då kan det nog hända ganska mycket, tror jag.
Ja. 5 år också.
Ja. Såna här processer brukar ju kunna bli ganska långdragna dock. När det är misstro till olika saker. Ja.
Vad hände med han? Vad hände med den här snubben, han som var ute och hackade både på Brody och på Page? Vad hände med han?
Han med USA:s snabbaste glider.
Ja, exakt. Precis. Precis. Ja, men han, det vart i någon namninsamling och grejer. Vad hände med han?
Ingen aning.
Nej, inte jag heller.
Jag har inte följt upp det faktiskt.
Nej. Det är lite dåligt av oss i och för sig som driver podd och ska ha någon sorts
PDGA director.
Ja, precis. Ja, men det var, jag tycker vi har petat och surat ner oss lite grann i ett ämne kring det här. Vi får väl återkomma om det när, om vi får några nyheter kring det. Vi har ju fått in en drös med lyssnarfrågor också, Robin.
Jaså.
Eller en drös, men vi har fått in ett gäng i alla fall.
Ja, trevligt. Förväntade mig typ 2-3 stycken.
Ja, men där kommer fler.
Ja, härligt.
Mm. Faktiskt.
Jag tänker att vi ber oss in i det på en gång, och så vill jag veta, vad i helskotta är Nanji för något?
Nanji, ja, det är en grej som en kille, bättre, Tobias Westrin heter han, och så var det ju Tommy Dahlgren, vet du vem det är, och Pontus Bergqvist.
Det är för övrigt Tobbe som har ställt frågan.
Är det Tobbe som...
Ja, han vill att du ska förklara för oss som inte förstår.
Okej. Jag tror det kom från att han skulle säga lasagne på ett roligt sätt. Så han hade varit lasangi. Och sen så vart det nangi. Och sen vart allting nangi. Alltså det är bara någonting vi säger. Vi kan säga, ja, men om någon säger... ja, vad ska vi säga? Jag vet inte. Alltså, vad som helst. Säg ett ord bara.
en dålig putt. Skriker du nangi då, eller?
Nej, alltså då kan man säga... Oh, du missar. Ja, oh, misangi. Misangage.
Aha.
Alltså, vi spinner vidare på det hela tiden. Det är en skittöntig grej, men vi har skitkul åt det.
Ja, okej.
Okay. Och ja, man kan bli rätt galen när man går med oss. För vi håller på så där. Vi har fått Elliot att börja säga så också.
Åh nej.
Det luktar inspelsrunda på en NT med Robin och Viktor. Det hör ju jag det.
Kan bli livsfarligt.
Kan bli magi också.
Kan dra med Mats Hull på det där också. Jävlar,
nej.
Det blir åka av.
Nej,
alltså.
Nej. Någonstans måste vi dra gränsen.
Och så får vi Mattias Nilsson och filma allting mic'd up practice round. Nu har vi någonting. Nu har vi det.
Den,
Och så kan Samuel Kax gå med och länga lite Göteborgsvitsar i Mattias öra samtidigt. Det blir succé.
Eller så får han vara Luke. Liksom.
Ja, det kan ju inte bli något annat än succé. Det där,
hypa faktiskt. Liksom.
Ja, det,
det luktar ju most watched video on YouTube i alla fall. Det kan jag säga.
Oh yes.
Jocke OK. Han undrar, varför lämnar du Prodigy Street Team? Och vilken disktillverkare hade du helst varit sponsrad av och varför?
Ja, alltså den stora anledningen till att jag lämnade var ju att jag kände mig inte bekväm med framförallt drivers. Alltså jag hittade inte min komfort där. Och jag vet att ni tog på det här med att vara en lagspelare också för något avsnitt sen. Att känner man sig inte bekväm så kommer man inte spela bra heller. Och jag kände att mitt spel drogs ner av det. Och då kan vi ju gå tillbaka också till det här med ratingen. Det var ju faktiskt efter att jag hade lämnat som jag gick upp så pass mycket. Och det var för att jag började känna mig bekväm igen. Och det har ju ingenting att jag har någonting emot Prodigy, utan det är ju bara för mig.
Det passade inte
för mig.
Nej.
Det passar ju obviously bra för jättemånga andra, men för mig var det inte rätt.
Mm.
Sen har Prodigy många, alltså snuskigt bra diskar. Ja, två.
Exakt så.
Nej, men det är en av de bästa diskarna jag har kastat. Det går inte att snacka bort det. Sen har de mycket bra midrange och sådär, men just drivers känner mig inte bekväm med. Vad var andra delen?
Vilken disktillverkare skulle du vilja ha som sponsor och varför?
Ja, men känslan nu på senare tid har ju varit Latitude, bara för att det är svenskt. Och jag tycker att det är kul. Det skulle vara kul att representera en svensk tillverkare. En hel svensk tillverkare.
Det ligger också i Skellefteå, det har du tagit i beaktning, va?
Ja, jo. Det är ju nackdelen, men...
Nej, man kan inte få allt.
Nej, precis.
Men sen så har ju de en otroligt bred lineup också.
Ja, precis.
Vilket gör att, ja men okej, jag gillar inte den här disken. Nej. Men kanske den här disken.
Ja.
Eller, och så vidare.
Ja, precis. Sen så har jag väl inte kastat jättemycket Latitude genom åren så. Jag har ju någon, typ en harp som jag haft i bergen i 3 år. Liksom. Den är ju fantastisk så, men... Det finns ju mycket, jag har ju knappt testat en bråkdel av diskarna liksom.
Mm.
Men jag har ju testat några som Anton har och så har jag testat någon här och där. Så diskar, jag vet ju att de har bra diskar och jag vet att jag kan hitta ersättare och nya till vad jag har i bergen just nu.
Mm. Precis.
Grymt.
Mm.
Gött. Ja, det här tar ju fruktansvärt emot att lyfta den här frågan. Men förklara dina känslor för Timrå IK och även i finalen i fjol då Timrå slog Löven.
Gud. Ja, alltså känslorna just nu är ju väldigt avtrubbade, ska jag säga. Men det är
ju bara på grund av... den första match på 12 matcher.
Ja, jo. Och jag kan säga att jag var glad i lördags, det gör jag. Nej, men alltså, jag har ju följt Timrå sedan jag var 7 år, tror jag. Har vi stått på ståplats sedan jag var 10. Så alltså, ja, det har ju varit livet. På vinterhalvår har ju varit alltså det man gör. Sedan så vart det ju lite, alltså finalen i fjol, det vart ju lite antiklimax. Det vart ju inte lika stora känslor som när vi gick upp mot Karlskrona. Men det handlar ju främst om att vi hade ju inte publiken. Vi var ju 8 personer på läktaren. Så det kändes ju lite så här, ska man säga, vemodigt på något sätt. Alltså det var lite tråkigt på något sätt.
Ja, och sen möta ett Löven som var söndertrasat av covid. Det är som att jaga på en djurpark. Hur roligt är det?
Ja, nej men alltså jag vet inte, det var klart att jag var glad när man gick upp. Alltså vi firade ju och så, men det var inte, det var svårt att känna den riktiga glädjen utan att ha alla på plats. För jag vet ju att ett kokande NHC-arena hade ju varit mycket roligare att gå upp liksom med.
Mm.
Och så sedan så fick man ju inte ha den här kontakten med spelarna heller efteråt. På grund av covid. Utan det var ju, vi fick ju stå där på läktaren och skrika och så. Alltså det var ju liksom.
Vinka.
Ja, vinka. Hej, här är vi. Ja, men alltså, ja. Ja, men det var kul. Jag ska inte säga något sånt. Det var fantastiskt roligt att gå upp igen. Men det gäller att hänga kvar också sen.
Ja. Precis. Jag ska inte säga att jag inte gör lite volter emellanåt när Timrå förlorar. Men det är en helt annan sak.
Ja, det förstår jag.
Du, Isak. Badaren på SM för övrigt. Väldigt rolig klipp som finns på Kings Instagram om du undrar. Bästa banan i Sundsvallsområdet och varför är det Södra Berget?
Jag tror att till och med vi har pratat om Robin.
Ja, det har vi. Och Södra Berget är, ja. Ja, men alltså, om ni tänker en bana med den högsta potentialen ni någonsin kan tänka er, som är så oskött som ni någonsin kan tänka. Alltså jag kan säga att tisen är bark som är ihopsjunket. Det är inte rensat någonting, för det fick de inte göra. Hålkartan är helt fel. Det är som ett hål. Det visar att det är en liten lätt hyzer. Så kastar man och så bara, jävlar vilket bra kast. Så kommer du fram och sen så är korgen 90 grader 45 meter upp vänster. Ja, ungefär så. Nej, det är ju alltså i Sundsvallsområdet, så skulle jag säga den bästa banan är Stickwa. Jag vet varför han så träffar jag.
Ja, när du har beskrivit så förstår jag faktiskt varför den frågan.
Ja.
Och det här vävs ju lite grann in i när vi är inne på banor också. Så undrar Victor Nilsson, vilken är den bästa banan söder om Stockholm du har spelat?
Alviken. 100%. Alviken är...
Hur många banor söder om Stockholm har du
inte
spelat?
Inte många.
Jenny och Alviken.
Ungefär. Ja, Örebro är väl inte söder om Stockholm eller? Så det är väl...
Ja,
men där, jag skulle inte räkna dem som bättre. Jenny tyckte jag var så där, alltså, men det är mest på grund av dåliga tis. De var inga roliga att kasta från. Men nej, jag är väldigt oberest av mig faktiskt, tyvärr. Jag har kastat några banor i Stockholm, Örebro och sen så har jag varit ner till Västervik.
Mm.
Men jag har inte kastat så länge, jag har tid på mig.
Exakt.
Ja, du är ung.
Ja, precis.
För allt i världen.
Ja. Ja. Vi undrar ju då, vilken är din favoritbana? Behöver inte vara söder om Stockholm nu.
Nej. Så jag har ju alltid velat mellan Skellefteå och Söderhamn. Skellefteå röd ska sägas. Den är fantastisk på alla sätt och vis, men det är någonting som, alltså Söderhamn, jag dras till Söderhamn. Jag tycker det är en underbar bana. Jag tycker det finns mycket variation där, och så är det blandat mellan skog och vatten och hela köret. Och så är det brutala korgar också. T1-erna, de är, men Söderhamn får jag säga. Så har vi Skellefteå på en andra plats och Alviken på tredje plats då.
Ja. Emil Eriksson från Hällefors undrar, puttar du hårdare än vad du kastar?
Jag kan svara på den frågan. Ja.
Ja. Vi var ju lite inne på det i starten där.
Ja,
att jag puttar inte lika om lite.
Nej, jag puttar inte lika
Men kastar hårt. Du lika hårt som du puttar?
Ja, det är lite tveksamt faktiskt. Jag kastar inte jättehårt faktiskt.
Okej. Okay.
Okay. Om jag kastar 100 km i timmen så puttar jag 120.
Nice!
Det är bra handleder i den putten. Alltså.
Ja, du. Linus Pedersen undrar, vad har du för svagheter som du tänkt jobba på under off-season till nästa säsong? Det
tror jag sa tidigare också, att det är ju inspel framförallt. Nu är det lite svårt att träna. Jag tycker svårt att träna inspel på vintern, för det är oftast, nu går det ju, men när det kommer en meter snö så är det inte så kul att stå där upp till knäna och köra approaches.
Har ni möjlighet att vara inomhus någonstans?
Vi har ju inte något större, alltså vi har inga idrottshallar som är tillräckligt stora. Vi har ju en inomhus fotbollsplan, men den är ju alltid fullbokad, så det finns ingen möjlighet där heller.
Nej, det är ju synd.
Ja.
En fullstor idrottshall är ju ändå, är ju ändå 40 meter i alla fall, så det är ändå helt, men det kanske är hopputt för dig i för sig.
Ungefär.
Ja, ifall han puttar 120 så går den ju genom väggen.
Ja, nej, men den det finns väl någon större hall så, men ofta så brukar vi köra in i en tennishall och så kör vi, då har de nät där på vardera sida, så brukar vi driva in i näten då. Så brukar vi köra lite kortare kast mot en korg där bara.
Det är ju smart.
Ja, det funkar, så det är ju inte, det är inte världens bästa, men det funkar. Men det, jag vill ju träna på backend inspel.
Just det. Ja, det var tittarfrågorna.
Tittarfrågorna.
Det var lyssnarfrågorna. Som hade och så. Men du, är grymt roligt Robin att ha dig med.
Ja, men tack för att ni ville ha mig här. Det var väldigt trevligt.
Måste jag säga, du har skött dig snyggt. Inga skandaler.
Än.
Eller annat.
Exakt, man vet aldrig.
Nej, precis. Kanske. Nej, men då
det återstår väl bara att se vad som händer till nästa säsong då. Både vad gäller sponsorer och tävlingar och sådär. Så ser jag fram emot att svettas i en buss genom Sveriges långa land tillsammans med dig och Isak.
Ja, det blir trevligt det.
Buss
också.
Minivan.
Kan jag ta en sån här, vad heter det? The Mystery, vad heter den? Mystery Machine heter den så? Nej?
Ja, jo.
Visst heter den så? Scooby-Doo.
Åh, vilken dröm. Så man bygger om till sängar.
Buss från 71.
Fy fan vad magiskt.
Här bryr vi oss inte om utsläppen, det kan jag säga.
Jo.
Rejäl jävla
inte ekonomin heller tydligen.
Skulle säga att den har mindre utsläpp än en modern bil har idag, kan jag säga.
Drar 14 liter milen.
Är det raketmotor i skiten eller?
Ja, det är jag som driver bakom.
Ja.
Ska se hur fort det går. Vet du.
Om du står och kör med handduk där bak så kanske det blir lite pushar framåt hela tiden.
Precis.
Ja, nej, den som lever får se här nu. Grymt. Stort tack Robin och ja, lycka till i framtiden så ses vi.
Ja, men man tackar, man tackar.
Har du något speciella ord du vill gå ut på?
Ja, jag vill tacka Isak Andersson för att han är en fantastisk vän.
Det var.
Och en trevlig kille.
Jag har en lyssnare på det här avsnittet i alla fall, det hör jag ju.
Och så kan vi avsluta med Nangi.
Nangi. Och med de orden så säger vi tack för idag, slut för idag, och påminner om den 29, var jag ute och cyklar nu, 29 november, när vi släpper collab tillsammans med Let's Snacka Plast för Patreons. Så är ni inte signade där än så gå in och fixa till det. Tack Emil och Marcus för vinjetter, jinglar och grafik. Sen vill vi tacka er som lyssnar på oss varje vecka. Det är fantastiskt att ni fortfarande hänger i, precis som vi gör. Ibland kan jag ge mig en klapp på axeln själv och bara, vad duktig du är Tommy. Vi vill tacka våra fantastiska patrons som hjälper oss att göra lite fler roliga grejer. Så som sagt, signa upp på patreon.com/kedjaut. Ni hittar en länk i våran Instagram-profil.
Där har Tommy gjort alltså Sveriges snyggaste linktree. Jag måste bara få säga
tack.
Det.
Tack.
Varsågod.
Utforska vårat linktree, det är fantastiskt. Missa inget av det vi gör, följ oss på sociala medier där vi heter Kedja Ut på Facebook, Instagram och på Twitter. Vill du komma i kontakt med oss, då skickar du DM eller mailar oss på kedjaut@gmail.com. Vill ni följa våran resa, våran i som är dina, då följer ni Elina Rydberg på Instagram, ni följer Nicke på Nyman103717 och mig Tommy på TommyBacke77419. I övrigt så önskar vi er alla en fortsatt trevlig dag och till nästa gång Elina, vad gör du?
Vi kastar inte kastanjer.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.